Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Vet du var ordet tatar kommer ifrån?
Nej.
Nej, jag visste inte heller. Men jag kollade upp det nu. Alltså det kommer från de här tatarerna. Som var liksom sådana Genghis Khan-krigare liksom i Mongoliet. Liksom på typ 1200-talet kanske.
Ja.
Vissa teser om varför den heter tatar. Då är det, liksom, det heter tatar för att de var tatarer då. Men det ska vara att de här tatarkrigarna la kött under sadeln på hästen när de red. Så det skulle bli mört. Så de kunde äta det rått sen. En annan teori jag läste var ju jättekonstigt. Tatarerna åt mycket rått kött för att de inte hade tid med annat. Vad fan hade tatarerna göra på 1200-talet som var så viktigt?
Verkligen.
Livspusslet.
Våldta och plundra.
Jag tror de var toppen.
Tror du tatarerna var toppen?
Ja, jag tror jag.
Genghis Khan är inte känd för att vara toppen.
Jag har bara goda minnen.
Ja, men vad fan. Ja, jag tror mer teorin på att de hade det under sadeln.
Ja.
Men då låg det liksom att gojsa sig med deras rövsvett och hästhud.
Hästhud, rövsvett och sadelolja.
Ja, och det var inte salmalax de hade under sadeln.
Nej, det var det fan.
Det var någon gammal mårdfilé som hade fångat i någon grotta. Som låg där och götta sig.
Som åt rå.
Ja, men jag vill bara säga, det finns ju inga tatarer här som är här och kan försvara sig.
Men de finns de ens.
Mot det här påståendet. Det finns säkert. Och jag tycker inte att vi ska dra alla över en kamp.
Nej, förlåt.
Det var dumt av det. Och mig.
Usch!
Usch!
Hej och välkomna till Recept Tack.
Recept Tack. En ny podd med mig, Erik Johansson, kallas ibland för Jerka, och Niklas Niemi.
Yes. Namnet Recept Tack, vad kommer det ifrån, Jerka?
Jo, men det kommer ju ifrån att både du och jag är ju riktiga, liksom vi håller på Instagram med vår mat väldigt mycket. Och ibland får vi DMs med liksom lite nästan passiv-aggressiv fråga som är recepttack.
Och det, utropstecken där, och frågetecken ofta.
Utropstecken, frågetecken.
Kanske flera.
Lite vänligt men också bestämt att liksom det förväntas, man kan inte bara lägga ut mat, man måste lägga ut recept också.
Så en liten blinkning till det med kärlek.
Ja, verkligen. Det är mysigt.
Och i den här podcasten så kommer vi ju nu i varje avsnitt så kommer vi gå igenom en maträtt eller ett recept som har liksom golvat oss i grunden.
Ja.
Och vi kommer ju också då inför varje avsnitt laga den rätten som vi pratar om som ligger på våran Instagram.
Som en tutorial.
Exakt.
Pedagogisk och tydlig. Verkligen svar på frågan recept tack.
Och recept tack heter också vårt Instagram-konto helt enkelt.
Det kan man gå in och följa på en gång.
Jajamän.
Mm.
Och oftast kommer det bara vara vi två här. Vi kommer ibland bjuda in någon känd gäst, kanske en känd kock,
ja,
och snacka om det känns bra.
Eller en annan matprofil.
Ja.
Vi har väldigt många bra gäster på gång.
Det har vi verkligen.
Kan man ju lobba för.
Och ibland kanske till och med åker på studiebesök till en bonde eller någon gård eller en krögare.
Precis, det är väl tanken att det här ska vara lite som ett matmagasin. Det kan hända vad som helst.
Ja.
Vi kan vara här i studion, vi kan vara ute på fältet.
Åh, jag älskar fältet.
Ja.
Och den här vignetten precis hörde.
Ja.
Den har ju
otrolig.
Markus Krunegård skrivit.
Det är ju Krunis.
Det är ju vackert.
Känd från bland annat Så mycket bättre.
Krunestruts. Ja. Älskade Krunestruts. Fin.
Ja, den är, jag tycker så här, när jag lyssnar på den liksom, även när vi inte spelar in. För jag tycker att den är, jag blir så glad av den.
Mariachi-mys.
Ja.
Ja.
Tack för den.
Tack för det, Markus. Ja, Jerka. Innan vi sätter igång med dagens avsnitt så måste vi bara snabbt avhandla Guldbaggen som gick i måndags. Du var ju nominerad till årets
manliga roll.
Ja, det tycker jag.
Ja.
Det gick inte så bra för dig.
Nej, det gick fan åt helvete. Trots att jag hade en god känsla, måste jag säga. Jag fick liksom väldigt mycket pepp och jag fick även förhandstippningar skickade till mig av... Jag hade lägst odds. på någon betting-site.
Men känns det att de aldrig riktigt kommer släppa in i de fina salongerna? Du liksom är och förblir alltid utanför den fina crowden.
Ja, men jag tror att... ja, fan, så kanske det. Men jag kanske är för... Jag håller på att tramsa för mycket, antar jag, för de här fina rummen. Jag har en matpodd. Det kan man väl för fan inte ha om man ska vinna guldbaggar.
Ja, man kan ha det.
Man kan sitta och flamsa alla mot alla.
Ja.
Man kan inte hålla på som jag gör. Men jag är jätteglad att jag blev nominerad. Men det var också lite sugigt, för jag fick inte ens gå på galan.
Nej, det är det också.
Och det, jag hade ändå bokat barnvakt. Jag hade lämnat in min finaste kostym på kemtvätt. Jag hade förberett mina barn på att nu ska pappa vara på tv och kolla. Liksom. Och de var peppade och jag var väldigt stolt. Men sen fick jag veta flera dagar innan att jag inte kunde få gå.
Nej.
De ringde mig och sa att som du vet så är det lite speciellt på grund av corona, så vi har begränsat antal mängd människor som kan komma, bara vinnarna får komma. Och då tänker jag, då har de ringt mig nu och då, fan, det kanske händer nu, för de ringer innan och liksom säger, och så säger de, så du behöver tyvärr inte komma då. Och det är jättetråkigt att berätta det, men så är det. Så att jag visste det här hela helgen, så att min pepp bara dog. Samtidigt så har jag inte fått berätta det.
Nej.
Och så har jag fått massa pepp-sms och skärmdumpar från olika liksom tidningar där man tippar mig som vinnare, och det har svidit lite i helgen. Det kan jag sticka under stol med.
Nej, men samtidigt får vi också minnas att det är inte alla som blir nominerade ens till guldbaggen. Så
nej,
det är liksom folk dör.
Ja. Nej, men det är inte synd om mig. Det är inte synd om mig. Men jag hade velat tacka lite folk.
Ja, hade du det?
Ja, men jag hade velat tacka min tjej Lisa, som är så jävla peppande för mig, som betyder allt för mig. Och sen hade jag också velat tacka mina barn, och sen hade jag velat tacka Josefin Bornebusch.
Håller du ett tacktal
här? Jag passar
här
på här nu. Jag vill faktiskt tacka Josefin Bornebusch, som jag tycker förtjänar lite mer på guldbaggen också. Hon fick inte heller gå. Hon fick ingen bagge. Och hon gjorde ett otroligt jobb och gav mig den här rollen som inte växer på träd. Och det är jag tacksam för. Hon är en mycket bra kollega, regissör. Framförallt en väldigt bra vän. Tack Josefin.
Grattis till fjärdeplatsen.
Tack! Nu lämnar vi baggen. För fan, vi ska prata om mat.
Ja.
Ingen jävla kukbagge.
Nej.
Hej.
Hej.
Det ska vi inte sticka under stolen med heller i den här podden. Att du kommer från en professionell kockbakgrund. Kan du berätta lite om det, Niklas?
Ja, alltså jag är ju kock i grunden, som jag brukar säga. Fast i grunden är ju fel ord också, för att man är mycket i grunden. Nej, men jag har jobbat som kock. Men nu är det faktiskt 10 år sedan som jag liksom jobbade som mest.
Ja, men då jobbar du på fine dining.
Fine dining-krogar runt om i Oslo, framförallt.
Varför just i Oslo? Var det så att du skulle tjäna pengar för att åka till Thailand, som så här folk gör, och åka
Nej,
dit och rensa
alls,
fisk?
Utan jag fick en möjlighet att åka dit. Och sen så hade jag inget jobb, och så gjorde jag det. Och sen så blev jag kvar i den där stan i 5 år. Och jobbade för väldigt, väldigt i Norge kända kockar på deras ställen.
Mm.
För de invigda i Oslos restaurangkultur. Mellan 2007 och 2012 så jobbade jag för Even Ramsvik och Espen Holmbobang.
Okej.
Det är två väldigt duktiga.
Ungefär två av våra lyssnare som kommer veta vilka det är.
Men Espen, han driver ju idag Majemo, som är en 3-stjärnig restaurang.
Oj.
Som är liksom en av Skandinaviens bästa restauranger. Så han är jätteduktig, och även Espen är ju väldigt högt ansedd där.
Ja.
Så jag har jobbat i kök mycket.
Ja.
Men sen så nu är jag ju tv-producent.
Men du håller dig kvar vid maten genom ditt Instagram och din...
Ja, maten lämnar ju en inte bara sådär, utan det är fortfarande väldigt kul att laga mat.
Ja, och det är det bästa både du och jag vet. Och det är det som förenar oss i det här.
Mm, det är det verkligen. Som sagt, i varje avsnitt så kommer vi ju prata om en rätt, utgår från den, som vi älskar. Och vi har ju då i det här avsnittet valt... Den första rätten som har golvat oss båda två,
ja,
det är ju Stefan Ekengren på Hantverket, som har gjort en laxtartar som är otrolig.
Första gången vi kom i kontakt med den här rätten var väl, käkade vi tillsammans på Hantverket.
Ja, exakt.
Och beställde in massa, vi ville ju pröva fan allt. Det finns ju många otroliga mellanrätter där.
Ja.
Råbiffen är ju otrolig, men framförallt den här är ju, och sen finns den här svampsmörgåsen som man knackar i en mortel, som är också helt fantastisk. Men den här var ju ändå någon sorts showstopper för oss.
Den ser inte så mycket ut för världen. Det är liksom en laxtartar med lite krisp på.
Mm.
Men så får man in den i munnen. Och så händer det så jävla mycket.
Och att man också äter den med någon sorts träslev, tror jag.
Ja, exakt.
Så man tar en tugga. Hela rätten är en tugga. Det är liksom den perfekta tuggan. Jag kan gilla som fan, det tycker jag är så jävla härligt på restauranger ibland. Man får in en sked med en smaksensation på.
Det man inte blir orolig för, hur ska man äta den här? Nej. För att den ska bli bra.
Nej.
Den här rätten behöver man inte tänka så mycket. Det är bara som skicka in den i ansiktet.
Ja, det är bara att skiffla in. Och bli lycklig.
Ja, den är jättehärlig. Och då tänkte man ju så här, det är ju så lätt det här. Det är bara att göra. Det är så enkla smaker bara. Det är bara att göra den själv hemma.
Ja.
Och den här rätten då är lax. Det är chili majonnäs. Det är sojamarinerad tapioca. Det är picklad blomkål eller någon annan rotfrukt eller grönsak. Så är det chataifi-deg, eller kataifi-deg, som är en grekisk liksom tunn deg som man blir som ett liksom fågelbo.
Som man har egentligen på typ bakverk.
Mm, det är exakt. Det är väldigt, väldigt, egentligen ingen smak, utan det är bara den tunna krispet som den gör. Mm. Lite sälta, om man har salt på helt enkelt.
För texturen, det gillar kockar att slänga sig med textur, eller?
Mm, det tycker jag att de gör. Det är väldigt bra ord.
Ja, för man vill ha olika konsistenser på en fin rätt. Det tycker jag ofta skiljer liksom hemmamatlagning från restaurangmatlagning. Det är att man har olika texturer i maten.
Ja, den här är ju liksom tycker jag, den ultimata förrätten egentligen.
Ja, den är fan helt jävla otrolig. Och sen är det så jävla genialt också att man får den här snigeljärnet och så är det en share plate, liksom man delar två och så är det sju. Så den sista blir en liten så här, nej men ta den du, nej men ska jag, nej men ta den du. Det är också, det har han ju uttalat också Stefan, att liksom, det ska vara så.
Och vet du, det resulterar ju ofta i också att man beställer in en till.
Ja, just
det. Då blir det 14.
Smart.
Ja, men det som gör den här förrätten så jäkla bra tycker jag, det är att den har allt. Och då menar jag allt i, liksom, i form av smaker. Den har laxen som är, liksom, den är fet och den är mild.
Mm.
Den har chili-majonäsen som är het. Den har den här tapiokan som är sojamarinerad som är sältan. Den har den picklade blomkålen som är syran. Och den har degen, kataifi-degen, som är krispet.
Krispet. Texturen.
Texturen och allting. Det, ja, är så, den är liksom, det gör att när man får in den i munnen så händer det så mycket. Det händer på alla håll och kanter i munnen.
Ja.
Och det är det som är så jävla härligt med den.
Och därför är den perfekt rätt.
Mm. Ja, men den är det. Och det, jag tycker också det är så bra med den att ofta när man får en laxtartar så den kanske är uppblandad med liksom en majonnäs eller någonting som gör att den tar smak.
Ofta avokado också.
Ja, det också. Och det är lite samma. Avokadon och laxen gör ju egentligen samma jobb. Den har ju den feta krämigheten nästan.
Mm.
Men här får man liksom laxen för sig. Den ligger först. Sen så är det majonnäsen liksom, som ligger på den. Sen är det sojatapiokan som behåller, då är ju liksom sältan är ju kapslad i tapiokapärlorna.
Mm.
Vilket gör den också smaken i för sig. Och även den picklade blomkålen som också hålls för sig.
Mm.
Och degen också för sig. Så att alla delar, de här smakerna, ligger separata. Vilket gör att när man får in den i munnen så blir det så luftigt.
Mm.
Och sen när man tuggar så kommer det en smak där, oj, syra, sälta och hetta på olika ställen. Och det gör ju rätten så jävla härlig. För att om man får ihop alla de där smakerna i ett, då blir det ju bara ett mishmash av det.
Mm.
Det tycker jag är det fina med den här rätten.
Ja, på en sked också. Men det är också vi ska prata om, nu förklarade vi kataifi-degen, men vi ska också tapioca-gryn eller vad fan det nu är. Det vet inte folk heller vad det är. Det visste inte jag vad det var. Jag vet fortfarande typ inte vad det är, för jag använde inte det. Men vad är det?
Tapioca-pärlor, det är liksom små kulor som är gjorda av stärkelse som utvinns av en kassavarot. Som man ofta köper i liksom kanske en thai-butik eller sådär. Den är vanlig i liksom bakverk framförallt också i Asien.
Mm.
Och den är ju liksom också bara för textur. Och den marineras ju i soja för att få sälta.
Just det. Alltså vi har ju testlagat den båda två. Du gjorde ju lite mer exakt som receptet, va?
Mm, alltså jag gjorde nästan exakt som receptet. Jag gjorde liksom laxen och schalottenlöken. Laxen gjorde jag kanske i 0,3 mm bitar.
Mm.
Centimeters bitar, förlåt. Mm. Och schalottenlöken så fint skuren så att man liksom nästan knappt, alltså man ser
pulveriserad.
Det. Ja. Och chilimajonäsen gjorde jag då själv. Och sen så gjorde jag tapiokan exakt som han ville att man ska göra den. Och sen så picklade jag inte blomkål utan jag picklade majrova istället.
Och det funkade?
Ja, för jag tänkte att blomkål smakar ju lite blomkål. Och det var jag inte sugen på. Men däremot majrovan är ju en riktig liksom smakade ingenting egentligen.
Nej.
Men det bara var en syra. Och degen köpte jag. Och friterade.
Var hittar man sån deg?
Ja, det är det också. Den här katakifidegen är inte så lätt att hitta. Utan man får åka till liksom en grekisk butik. Så jag var tvungen att sätta mig och åka ut till Skärholmen. Till en grekisk butik och köpa den.
Tvungen?
Ja.
Och så använder du ordet när du ska åka till Skärholmen?
Nej, för man vill också till Skärholmen. För det är så jävla fint i Skärholmen. Jag älskar Skärholmen. Torget där är helt otroligt.
Ja.
Alltså jag skulle kunna bo där.
Ja, det skulle uppmuntra folk mer till att åka ut och handla i Skärholmen. Ja,
alltså verkligen.
Men jag gjorde ju också den här. Men jag gjorde ju liksom en snabb version för jag hade så jävla bråttom igår. Och då köpte jag liksom, då körde jag ju lite mer med halvfabrikat. Och bland annat så orkade jag inte pickla någonting. Så jag köpte ju, sprang ner på en Asien Livs vid Söderhallarna och köpte något picklat. Och tänkte jag skulle köpa något lite häftigt, så hittade jag något som heter Lotusrot. Som jag aldrig sett förut.
Nej.
Och tänkte det kommer funka. Men sen när jag kom hem och skulle skära upp den där så smakade jag på det och det smakade fan skitäckligt. Det smakade snor. Det är en rot med massa hål i, så det ser ut som pastahjul när man skär igenom det. Så att när jag lagade den här så såg det ut som att jag hade lagt pastahjul i laxtartaren.
Och lotusrot är ganska sött också.
Ja, det blev fel. Och sen fick jag inte heller tag på någon kataifideg, så jag gjorde då frittad sötpotatis liksom spaghetti typ. Som jag tycker också är jävligt svårt när man friterar att ha jämn temperatur, så det blev givetvis varmt så de blev lite kolsvarta. Det såg ut som jag la hö på hela laxtartaren.
Och sötpotatis är också sött.
Ja, och så hade jag den söta lotusrot. Så det blev inte så jävla lyckat när jag gjorde det. Men så är det ju när man lagar nya rätter, att man behöver ju en typ 5-10 gånger på sig att få den bra. Så nu vet jag vad jag inte ska göra fel.
Ja, exakt. Det är det som man måste göra. Det är bara att liksom testa olika saker hela tiden.
Ja.
Men när man gör liksom laxtartar så är det så jäkla viktigt att man har svinvassa knivar.
Ja, och det hade ju inte jag heller.
För att liksom det blir ju väldigt gott när man får lax, varje liksom kub, laxkub är liksom helt intakt så att säga. Blir det liksom lite mosigt så blir det nästan som en gröt.
Ja, en laxgröt. Ja, det var det min blev. Min blev tyvärr en laxgröt. Jag har så jävla dåliga knivar. Slöa knivar som jag då och då slipar med en sån här någon trött gammal IKEA-grej som jag haft sedan studenttiden. Sån här som man drar i, du vet. Och det händer ingenting. Så att jag började skära upp min fina, fina lax som jag hade köpt på saluhallen. Men den liksom började bli slamsig och dålig och mosig.
Ja, det är liksom...
Så det var väldigt många misslyckanden för mig.
Alltså när man gör en chili-majonnäs. Du gjorde ingen egen, va?
Jag hade ett halvfabrikat i kylen. En chipotle-majonnäs.
Det är lite rökigare.
Ja.
Man kan säga att du gjorde en helt annan rätt. Om man ska gå vidare till den andra
beståndsdelen.
Beståndsdelen då. Soja tapioca. Det är liksom, tapioca är ju ingenting man liksom har hemma ofta.
Nej.
Det är liksom ett gryn egentligen. Alltså, det smakar ingenting. Ganska äcklig konsistens på det med grunden.
Ja.
Men man köper tapioca pärlor och den kokar man i 7 minuter. Spolar dem kalla. Lägger dem i en skål och sen så slår man över sojan så att de får ligga där och dra åt sig av sojan. Det blir ju som kulor av liksom sälta egentligen.
Ja.
Det är det den gör ju. Den kapslar ju liksom in sig och smakar salt. Så får den ligga där och svälla över natten i kylen. Så tar man bara fram den till servering sen. Och sen kan man ju då känna, fan det ska vara lite mer liksom dagen efter man ska servera det. Fan det är inte så salt som man vill ha det. Då kan man ju dra på lite mer soja och blanda runt färskt liksom, eller fräscht.
Och sen har vi ju picklade grejerna.
Alltså finns ju en pick, alltså här kan du pickla lite hur du vill egentligen. Beroende på hur mycket syra du vill ha i rätten. Men man kan ju göra en klassisk 1-2-3 lag liksom.
Ja, det är väl det som man tänker spontant.
Ja. En del vinäger, 2 delar socker och 3 delar vatten.
Just det, precis.
Enligt receptet här så har ju Stefan då också, som har gjort receptet, lagt till chili i själva
i lagen. Ah.
För att få lite hetta på den också. Det gjorde inte jag. Jag gjorde en klassisk. Och den behöver ju liksom, när man kokar upp den lagen och man har ju skurit sina grönsaker väldigt tunt där. Det tar inte lång tid för dem att smaka. Jo.
Nej.
Så den behöver bara stå liksom i kanske en timme i alla fall.
Den behöver inte stå över natten?
Nej, det behövs inte. Men det funkar ju också. Och degen, den hade jag aldrig tagit i tidigare.
Nej.
Jag visste inte vad det var. Så öppnar upp paketet så är det som ett stort liksom, fågelbo av tunn deg som är liksom redan skuren.
Och du behöver inte göra någonting med den?
Man skär den i mindre bitar.
Du tillagar den inte på något sätt?
Nej, alltså den är helt klar. Så att du skär den i mindre bitar som är kanske 3 centimeter.
Mm.
Och sen så friterar man på ganska låg värme.
Ja, du friterar den då?
Ja, det måste man göra.
Ah, ja.
Mm. Mm. Ja, men det, absolut, så det måste man ju. Den kommer ju fryst liksom.
Ja.
Och det viktiga är att man har en ganska låg temperatur som kanske är runt 150 istället för 180 som är liksom så här
hardcore.
Alltså den brukar vara den friteringsgraden som man brukar använda.
Det där med fritering är också jävligt svårt och det är sånt som också gör mig nervös när jag ska försöka mig på. Det är att man ska hålla den här jämna temperaturen på 180 som det står alltid i recept. Och jag tycker att det går inte att hålla den konstant. 180 grader konstant. Då står det med den här jävla termometern som är jävligt långsam. Har man ofta en sån här sticktermometer.
Mm.
Och den pendlar i värme och sen har du i som jag hade potatis då, eller när man gör pommes frites, då tappar den i temperatur och då höjer du lite och sen måste du kolla på dem där samtidigt som du håller temperaturen. Det är väl därför folk käkar fritös, ja, antar jag, för att hålla. Men när man är hemma kock som jag och inte har en fritös och håller på med kastrull, då är det jävligt svårt och det skrämmer bort mycket folk.
Det är lite mäckigt sådär, och folk är också rädda för att fritera för att det är så jävla varmt.
Ja.
Och det kan ju typ börja brinna ifall det går för varmt.
Ja, men det är svårt.
Men just när man friterar saker som är så pass tunna som det här är, så kan det ju funka att ha ganska hög värme. För att det är inte så mycket som behöver friteras ju. Det är, varje del av de här är väldigt tunn, det går ju fort.
Ja.
Men det är också väldigt lätt att bränna då.
Ja.
Så jag tycker att det är bättre att liksom sänka temperaturen.
Och låta det ta lite längre tid.
Ja, och sen så är det bara höja ifall du känner att fan, det händer ju ingenting.
Nej.
Då kommer det ju bli då krispigt och bra om du bara höjer lite till då.
Ja. Och sen har du höjt och sen tar du ut det och sen lägger du i nästa och då är det för hög värme på nästa batch. Det är det här som är gisslet med att hålla på att fritera hemma.
Ja, du får ju bara hålla koll på temperaturen. Det är bara att dra av plattan och så tar jättelång tid för att liksom komma ner i kallt.
Ja, men det är jobbigt.
Det är jobbigt.
Det är jobbigt.
Men det är väldigt bra.
Och för mig blev det ju inte så bra heller. Det blev ju en del svarta strån. Ja. Och en del orangea strån.
Ja, och det är väl för att du inte... Hade du spolat av dem och dragit ur stärkelsen?
Nej, absolut inte.
Det ska jag också göra.
Ja,
det okay. Behöver man inte göra på kattekifidegen då. Men med potatis måste man ju alltid spola av den.
Ja, just det.
Så att det inte klibbar ihop sig till en klump.
Ja, det var många fel. Jag gjorde många fel. Det är väl så lite det ska vara för att man ska lära sig. Och för att du ska göra rätt och jag ska göra fel. Så ska våra lyssnare vara någonstans mitt emellan.
Ja, men jag har misslyckats också.
Gör du verkligen det?
Ja, verkligen.
Ja, vad har vi sen? Sen är ju rätten klar.
Ja, men jag tänkte bara säga det om laxen. Det är ju väldigt viktigt vilken lax man köper också. Att det faktiskt är en... Om du ska äta den rå så tycker jag att det ska vara en jävligt bra lax. Som inte varit fryst, framförallt. Och då är väl salma en go-to, till exempel.
Vad är det med salma som är så jävla speciellt då?
Alltså, salma är ju ett märke egentligen. Det är inte någon sort, utan det är... Det är ett märke, men det finns många sådana. Jo, alltså det är verkligen... Jag köpte inte salma den här gången, men de har samma princip. Det är att de har en grej med att de... Inom 4 timmar från att fisken är uppfångad så är den liksom filead och vakuumpackad.
Ah, det är snabba ryckling. Den ligger inte och göttar sig.
Nej, så den blir ju jättefräsch. Också bra att skära, för den är så jävla kubformad ju.
Ja, den är liksom klar.
Så man skär liksom, man börjar med att man skär laxen i 2 delar ju. Alltså delar den bara på mitten så den blir hälften så lång. Sen skär man remsor av med laxen.
Ja, just det.
Och sen så vänder du på remsorna. Och delar den ytterligare en gång. Och sen så skär man i kuber av den. Liksom. Det är bästa sättet. Och då, det ska också vara schalottenlök och citronskal och chili i den här blandningen i tartaren.
Mm.
Och det är en grej som man inte borde göra för snabbt. Det får inte ligga och dra sig.
Nej.
Alltså blanda inte ihop löken, citronen, chilin och saltet. Och låt det ligga i 2 timmar. För då kommer allting siras ner av löken och stark av chilin och citronen kommer göra att den oxiderar och blir nästan kokt.
Ja, men vill man inte att smakerna ska liksom gifta sig? Är inte det som en grej? Med liksom ceviche, alltså med färsk fisk, att man liksom det får götta sig i det där.
Men grejen med den här rätten tycker jag är att alla smaker är ju så jäkla separata.
Ja.
Och det är så pass små kuber av fisk som kommer ta åt sig så mycket av smakerna ifall du gör det liksom 3 timmar i förväg. Du kan göra en halvtimme kanske, max, ja, i förväg. Kan du blanda ihop alla de här ingredienserna.
Vi vill också gärna se folk göra den här. Och tagga recept, tack.
Ja. Jo, den här laxtataren serveras ju ofta i den här snigel liksom, skålen.
Ja.
Eller skål.
Det är så den ska serveras.
Ja. Men vi har ju gjort den här som ligger på vår Instagram nu, på recepttack, så ligger ju tillvägagångssättet att göra den här rätten, så det är bara att följa där. Men vi har ju valt att göra det på en tallrik, som en sharing plate kan man kalla. Man gör det på, liksom för 3 personer eller 2 personer.
Mm.
Det är samma koncept, men vi har ju inte så mycket snigeljärn hemma.
Nej.
Då har inte ni heller, hoppas jag.
Nej.
Nej. Så att, det går lika bra att göra det på tallrik.
Ja.
Vi är den veckan sponsrade återigen av Bosch.
Mm. Serie 6 i synnerhet.
Ja, köksmaskinen serie 6 som har blivit en av mina bästa vänner i köket.
Ja, min med. Jag har ju nu också klivit in på Bosch, ja, serie 6-scenen, kan man säga. Och nu har jag testat att ge mig på det här med frukostfrallor, eftersom jag vill vara en person som gör frukostfrallor på helgerna. Det är mysigt att vara den personen.
Mm, verkligen.
Ja. Och nu har jag testat med Bosch serie 6 och fick till perfekta
de satt
frukostfrallor. Mycket tack vare att det går att måtta perfekt. Ja. Det finns våg både i skålen och ovanpå maskinen. Så du kan måtta perfekt eftersom bakning, som vi har sagt förut, är kemi. Mm. Du kan inte höfta
aldrig
när du bakar.
Nej.
Med det här sensorprogrammet för jäsdeg och liksom, jag har använt alla rätt ingredienser och den har känt av när degen är klar, när den är färdigknådad. Det slipper jag
alltså
tänka på.
Alltså utrymmen för dig att fucka upp minskar.
Minimalt.
Ja, exakt.
Det blev faktiskt så jävla bra. Och det är tack vare Bosch serie 6.
Så att köp en Bosch serie 6 köksmaskin. Kom med på Power. Och så finns det här, de har så här prova hemma i 100 dagar med fri returrätt.
Mm.
Så är man inte nöjd, skicka tillbaka den. Och dessutom de 10 års motorgaranti, vilket också är mycket trevligt. Vi säger tack Bosch.
Tack.
Vi är den här veckan sponsrad av AirUp.
Mm.
Det är liksom något helt nytt som jag introducerades för i vintras av en släkting till mig som är 10 år.
Mm.
Som berättar liksom för mig om det här. Och det är så, AirUp, de har liksom utvecklat en innovativ vattenflaska egentligen, som smaksätter vanligt kranvatten med hjälp av doft.
Mm.
Alltså man fyller bara på flaskan vatten.
Ja.
Och så sätter man på en podd på munstycket innan man dricker. Och sen när man dricker så transporteras vattnet och luftbubblorna liksom fylls med doften från podden. Och din hjärna liksom tolkar det här som smak.
Otroligt.
Alltså det är liksom, framtiden är här.
Ja, det får man verkligen säga.
Ja, men det är bra att dricka vatten.
Ja.
Vilket man ska göra.
Ja, men det kan kännas lite tråkigt ibland.
Exakt.
Ja.
Ja. Och att kunna få göra det med de här olika liksom, doftsmakerna, som där.
Ja.
Det gör att jag dricker vatten igen.
Ja.
Det är fantastiskt.
Det är fantastiskt. Det är liksom inga tillsatser heller, inga sötningsmedel, inget socker. Bara helt vanligt vatten.
Mm.
Eller bubbelvatten. Om man vill lyxa till det kan man ju använda det i det här också.
Ja, ja.
Mina kids som är dåliga på att dricka vatten.
Ja.
Att de... Liksom att hitta en liten nugget för dem att dricka mer vatten på ett kul sätt med smak.
Och vinteräpple till exempel.
Ja, alltså det låter ju som liksom magi på något sätt, men det är ju väldigt vetenskapligt där. Det kallas alltså retronasal doft.
Mm-hmm.
Eller med enklare ord, att uppleva smak med näsan.
Mm. Och så finns det liksom 25 olika smaker som man kan bara egentligen byta liksom när du vill.
Mm.
Bara in podden och byt.
Mm.
Och det är så att vi har ju nu liksom en rabattkod då, givetvis, som ger 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Den här rabattkoden är enkel. Det är recept, inget mer. Och den är giltig till och med den 28 maj och går inte att kombinera med andra erbjudanden.
Så att jag tycker man ska gå in på air-up.se, spana in lite olika smaker, beställa en sån här flaska och liksom börja drick mer vatten på ett nytt, roligt sätt.
Mm. Tack, AirUp. Det är många som uttalar tartar på olika sätt ju.
Ja.
Det var någon igår på Mästerkocken som sa tartar.
Ja.
Jag vet inte om han ville stila bara, om det skulle vara lite, att det skulle vara lite skönt.
Ja.
Eller om det var, säg
att du uttalar stila är också speciellt.
Så är stila.
Vill stila.
Jag säger stila.
Jag är riktigt boomer.
Nej,
stila.
Nej, det är fett att säga.
Han försökte stila.
Ja.
Låter som min mamma.
Nej.
Ja, men fransmännen säger vi tartar. Tartar.
Ja, men det är det jag menar, att han stilar.
Men vi ska prata om Mästerkocken. Vi älskar Mästerkocken båda två. Jag lever fan för Mästerkocken.
Ja, jag tycker det är härligt att se på.
Jag tycker det är så jävla mysigt. Varje år när det kommer och jag kollar på mina barn och vi gör alltid en liten grej av det. Så vi gör en liten snacks- och matbricka framför att kolla på det tillsammans. Det är fantastiskt. Sen zonar de ut efter en 20 minuter, en kvart och börjar spela Roblox eller något på paddan. Men jag sitter och kollar och jag tycker det är så jävla mysigt. Jag älskar det programmet och jag tycker också Tom Sjöstedt är kanon som ny jurymedlem.
Ja, jag gillar honom också.
Han är liksom, känns skönt. Alltså Leif, jag gillar ju Leif, men...
Han är byäldste.
Han är verkligen byäldste, men det var nog också dags att lämna över facklan liksom. Känns som han smakpalett
har saltat sönder. Han är 80, gubben. Ja. Alltså, det är klart att han ska ta det lugnt nu.
Ja.
Jag träffade honom en gång, jag gjorde ett tv-program med honom med Carina Berg för några år sedan.
Mm-hmm.
Som ett jobb för Berg.
Mm.
Där hon skulle testa på olika yrken. Mm. Och då var ett av dem var kock då. Då var jag hemma hos honom i Ulricehamn, tror jag han bor, utanför Göteborg. Och han, det är så speciellt att se en så pass liksom, alltså han har stått i kök, den gubben, länge.
Mm.
Det var alltså sättet han håller en visp, eller liksom när han vänder på en stekt strömming. Alltså han ser att den där gubben har gjort det där länge.
Mm.
Alltså det ser så smidigt ut. Och han är så stor och bufflig själv.
Mm.
Men just de här små rörelserna med händerna som han gör.
Delikata liksom.
Ja, men det är så jäkla fint. Och sen så skulle han, var vi hemma hos honom, hans fru, och så skulle han slå upp en bearnaisesås. Och så samma sak där. Han hade liksom barnbarn, hundar, en fru som då han pratade med samtidigt som han slog upp den bearnaisesåsen, som om att han liksom skar en tomat ungefär.
Mm.
Det fanns liksom inte ens en ansats av att det här är liksom någonting jag gör nu för att jag ska göra en svår sås. Utan han gjorde det som att han skar en tomat.
Ja, det är ju goals. Alltså.
Ja, det var snyggt att se. Alltså.
Om jag ska göra en BNS, då krävs det ju att hela min familj liksom är stilla och lugn och inte stör mig på en halvtimme. För att jag är så stressad över att göra den. Och om det går fel så tappar jag humöret. Och jag minns liksom en gång när jag skulle göra min första BNS själv, tror jag. Det var, då hade jag precis flyttat ihop med en tjej som jag var tillsammans med då. Och jag skulle imponera och göra en bearnaise och det blev fel. Och jag kommer ihåg att jag röt ifrån till min tjej som ville hjälpa till på ett sätt så att vi liksom blev ovänner. Hon gick in i sovrummet och liksom bara,
ja, men det...
fan, vad fan är det här? Vi ska ha en trevlig middag nu, vad håller du på med? Ja. Liksom. Men jag var så jävla förbannad för att de här jävla emulsionssåserna är så satans svåra ibland.
Ja.
Och jag önskar att det var lättare. Men det är ju temperaturer och...
Ja, men allting måste ju hålla en viss, alltså ganska lik temperatur för att det ska gå ihop.
Ja, och så ska du hålla på med vattenbad och vattenbadet skvimpar och så står du och vispar och sen så skvätter du över vatten från kokvattnet i den där och sätter sig inte och det smakar för mycket vinäger och alltså det slutar man bara fram Mannerströms färdiga som man har som backup.
Men det bästa är att ha en kastrull som är så stor som själva bunken är, så att den liksom passar i, alltså bunken passar i kastrullen så att den kan hänga på kanten i kastrullen.
Ja.
Och att bunken inte går ner i vattnet i kastrullen, utan du kan ånga, så du får liksom en vattenånga istället.
Men egentligen kan man göra, om man är skicklig kan man göra en bearnaisesås i kastrullen direkt.
Ja, det går ju också. Ja. Det är verkligen. Men sist jag misslyckades med en bearnaisesås var förra nyår, tror jag. Så skulle vi käka BNS. Och då hade jag Edvin Törnblom, han som har Ursäkta podden.
Ja, just det.
Han var hemma hos oss. Och så han skulle då hälla smöret, för han ville vara med och han hade aldrig gjort en BNS. Och den där, han är ju liksom, han är mycket Edvin. Men han är inte så bra i köket.
Nej, det kan man nästan känna när man träffar honom.
Mm. Nej, men han är underbar. Och han var så spänd på det, så att det här, nu ska vi göra den här tillsammans, när bearnaisesåsen. Men så vet du, när han hade gjort det ganska bra och hällt den här strålen av smör långsamt och det blev bra, så tappade han fokus lite och började prata om något annat med någon annan i köket. Och liksom hade i liksom 2 deciliter smör rätt ner i såsen och allting sprack. Då kände jag...
Ilska.
Ja, men då blir man ju för ledsen.
Ja.
Men han blev ju ledsen också.
Ja. Det var som en gång var jag på en middag med... Jag gick i en klass en gång, alltså när jag gick scenskolan typ. Och så var det en av killarna som hade bjudit hem hela klassen för att imponera med sin matlagning. Och han hade liksom en antagonist i klassen Och de klickade inte så bra. Det var ganska mycket konkurrens mellan dem om liksom, ja, jag vet inte, om status och vad fan det nu var. Det var infekterat liksom. Och så drack alla på liksom, och stämningen mellan dem var ju lite hård liksom. Och han hade gjort en jätteavancerad fransk gryta med liksom kött och apelsin. Och alltså han var lite så snobb med sin matlagning. Han hade verkligen jobbat arslet av sig hela dagen. Och sen precis innan han skulle servera så var den andra killen som kände sig liksom lite utkonkurrerad av den här killen som bjöd på mat. Han ställde sig precis innan han skulle börja lägga upp och bara, ah, hur smakar det här då? Och liksom, så bara tog han piss mycket salt och hällde i grytan i sista sekund. Och den här killen som lagade mat, vad gör du? Vad gör du? Och det blev bara, hela rummet stannade upp. Och han saltade sönder hans gryta precis innan servering, bara för att jävlas.
Vilket jävla as.
Ja, och grytan blev verkligen jättedålig.
Vilket jävla as.
Ja, det var ett
riktigt... Ja, men gud, det var ju... Ja.
Ja, det är grovt.
Ja, men fan, vad hände? Ja, okej.
Jag fattar du vad arg man hade blivit?
Ja, men vad gjorde ni då? Åt ni den där salta grytan?
Ja, vi åt ju den där salta grytan och höll minen. För att jag såg hur knäckt han var. Han hade lagt hela sitt liv i den här grytan. Och det var inte lite salt. Alltså han hade liksom saltet vid sidan om i en skål. Mm. Så här, du vet. Mm. Och han bara vände upp och ner på skålen och liksom hällde ner hela skiten. Bara för att jävlas. Vad ska vi ha för olika segment? Ska vi gå igenom det innan vi börjar rada upp dem?
Ja, vi kommer ju ha ett segment som är så här veckans hack. Eller liksom, ja, vilken tom du vill. Äga hack och säga det bara, eller hur?
Ja,
eller
hur? Kökshack.
Ja, vad fan är med?
Nej, veckans hack.
Ja.
Ja, jag vet inte.
Ska man äga att man kan säga kökshack?
Om du kan säga stila utan att skämmas så kan du absolut säga kökshack.
Okej.
Eller tycker du känner du som en TikTok-unge liksom?
Jag vet inte, men jag är så trött på hacks bara. Fast det är det vi ska ha.
Ja, vad vill du säga? Tricks? Vi får äga hacks. Ja. Hacks? Ja. Knep? Knep då?
Knep.
Ja, men då låter vi ju gamla.
Mannerström kommer inte.
Ja. Jag har ett knep här.
Ja, vi kommer ha några olika segment i det här programmet.
Yes.
Och de kallar vi för veckans som ett paraply. Men det kommer vara veckans hack. Det kommer vara veckans oerhörda äckel. Och det kommer vara veckans krog.
Ja.
Och vi kan börja med veckans hack snabbt.
Ja.
Och det kommer inte vara en jättekonstigt hack. Så som att man skär av roten på en ananas, sätter den i jord så får man ett ananasträd hemma som inte funkar.
Nej.
Ja, men du har sett sådana.
Ja, nej, ja, jag har inte sett det. Men ja,
det här är mer än att, vet, smör. Du vet smör.
Ja, jag vet smör. Ja. Känner till det.
Ja. Hur förvarar du det hemma i kylen?
Ja, i kylen.
Bara så. Helt, du har ju paketet.
Liksom. I något uppslamsat folie. Ja, eftersom jag skär ju alltid av smöret. Och sen ligger det öppet i foliegrejen.
Mm, ser ut som AIDS.
Ja.
Ja. Ja, men det bästa tycker jag, det är att jag tar, när jag kommer hem från butiken,
då tar du en stor tugga smör bara.
Ja, då lägger jag smöret på en skärbräda, tar bort foliet runt om, eller paketet. Och sen så tar jag en kniv som jag har låtit rinna under varmt vatten. Och sen så skär jag kuber av smöret direkt, hela smörpaketet. Mm-hmm. I kuber som är liksom 2x2 centimeter.
Mm-hmm.
Och sen så lägger jag det i en glasburk. Och förvarar dem så. Så varje gång jag tar smör så öppnar jag burken. Har en perfekt kub med smör som jag kan bara lägga ner.
Men klibbar de inte ihop?
Nej.
Varför gör de inte det?
Varför ska man göra det för?
Vadå? För att det är smör. Det är liksom, du lägger det på. Det är klibbigt. Och du lägger smörpapper, bakpapper
emellan. Alltså, nej då. Alltså du bryter isär alla delar liksom och lägger ner en åt gången.
Det låter mer och mer som ett projekt och mindre som
nej,
ett hack.
Det är superhack. För så skönt att ta ut den där AIDS-folieburken eller vad du har i paketet och skära bort det med någon gammal osthyvel du hittar någonstans.
Får man säga AIDS-folie?
Ja, det får man.
Ja, okej. Okay. Ja. Okej, okay, men det är ditt hack alltså.
Men det är jättebra.
Skär
upp smöret i kuber. Direkt när du köper det, lägg det i en burk, förvara det i kylen. Då kan du ta kub för hand utan att kladda runt med det där. Gud, jag verkligen inte tycker om den typen av material när det liksom har knugglat sig. Nej. Så smörpaket har.
Nej, men jag håller med. Jag har också så här ofta, för jag skär och sen så köper jag nytt och sen så tar jag något nytt paket. Alltså du vet, det ligger långt in, så hittar man alltid något halvt smörpaket som ligger halvt inlindad i sin egen folie längst in liksom. Ja, det är faktiskt ett bra hack tycker jag.
Ja,
jag är på din sida mer nu. Jag var skeptisk först.
Ja, det tar 3 minuter att göra det när du kommer hem. Så har du liksom en och en halv månad av frihet i kylen. Så.
Låga krav på tillvaron.
Ja, men det är liksom sånt att, som lyft, det som betyder saker i mitt liv.
Ja.
Kuber av smör.
Ja. Tycker Maja att det här är lika viktigt? Är det lika viktigt? Gör hon också det här? Har du fått henne att göra det här också?
Liksom
att
hon... Det är jag som står för det här hemma.
Ja.
Men hon uppskattar det ju.
Ja.
Hon gillar när saker är fräscha. Så att, ja, då är det ju fräscht. Men Maja tycker att jag är lite gullig när jag får så också.
När du...
Ja, Maja tycker att jag är lite gullig när jag håller på med det här också.
Ja, vad fint. Vad fint att hon tycker det.
Ja.
Också låga krav på dig som man.
Att förstår du vad bra jag har i mitt liv? Låga krav på smör.
Ja.
Låga krav från flickvän.
Ja.
Som var bara bra i symbios med ett smörpaketfritt liv.
Ja, du kan skatta dig lycklig. Jag ska börja skära upp smör också.
Du kommer
att
göra det.
Jag hoppas att våra tre lyssnare också kommer göra det.
Ja, och du ska göra det här ikväll. När du köper ett smör.
Ja, men det var ett bra hack.
Tack.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en tagning till.
La 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 la. La 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 la.
Veckans krog blir ju såklart Hantverket.
Ja, det blir
både din och min, en av våra absoluta favoritrestauranger.
Alltså Hantverket ligger på Sturegatan i Stockholm. Och den är ju den restaurangen jag ätit på flest gånger de sista i alla fall 3 åren skulle jag nog tro.
Ja, samma här, absolut.
Alltså den är ju otroligt bra. Och det är de här, de har sättet med att servera massa mellanrätter.
Ja.
Och som bara skickas in och det är liksom, allt är så jävla genomarbetat. Det är verkligen ett hantverk så som restaurangen heter.
Ja.
Ingen fusk någonstans, utan det är liksom allting har Stefan tänkt på 100 gånger.
Ja.
Och det är så trevligt att äta på det sättet ju. Att det bara kommer in saker, små
nuggets. Liksom.
Det är så jävla härligt att äta på det
och
sättet.
Och allt från presentation till service är liksom 100%
det är liksom
bra.
På en nivå av matlagningen, på en nivå som är liksom topp. Men stämningen är liksom som att det är, man är på någon rowdy liksom.
Ja. Det är väldigt oskitnödigt för att vara så bra liksom.
Ja, det är för bra för att vara så lite skitnödigt så att säga. Det är verkligen supertips om man är i Stockholm.
Det finns nog ingenstans som jag mår så bra som när jag sitter och har en middag framför mig i köksbaren där.
Nej.
Alltså när man sitter och tittar in i köket. Mm. Det är också jävligt mysigt att man kan sitta och titta in i köket och se hur maten tillagas. Och sen får man den bara direkt från plejtningen över bardisken till sitt bord där man sitter och myser. Liksom. Och så kanske är man 2 pers som bara sitter och det är liksom en upplevelse som jag... verkligen vill rekommendera och önskar alla att få.
För ibland vill man ju kanske gå till någon sån här superfine dining och liksom äta verkligen 12 rätter. Men då är man inställd på det och då har man det man ska göra. Det funkar med en viss typ av liksom vänner eller liksom så här, och gå dit. Eller, alltså man kan inte gå dit med alla, men till Hantverket känns som man kan ta någon som egentligen inte liksom är så intresserad av mat, men liksom tycker att saker är gott. Samtidigt som man kan ta en super matnörd dit.
Ja.
Och någon som totalt skiter i det. Men alla har ju trevligt där. För att man får sin beskurna del av liksom kakan. Av när man äter där.
Ja. Jag hade min 40-årsmiddag där. Som du var på.
Det hade du.
Och då somnade jag på toaletten.
Ja, det gjorde du. Det säger någonting.
Jag tog en liten powernap mellan rätterna.
Ja, och det säger någonting att man...
att det är ljust eller mörkt, men... Det är tecken på att jag hade jävligt trevligt i alla fall.
Du trivdes där i alla fall.
Jag trivdes otroligt.
Vet du vad? Du var trygg så du somnade.
Ja, exakt. Jag blev som ett litet barn. Då går vi vidare till veckans
oändliga äckel.
Mm. Eller oerhörda äckel. Vi får se vad det heter i förlängningen.
Veckans oerhörda äckel.
Ja, har du någonting där? Jag har ju också en grej, men du kanske ska ta den här gången.
Ja, men jag... Alltså, det här veckans oerhörda äckel är ju ett brett segment där det kan vara lite vad som helst. Jag tycker vi kan ta varsitt så här
första.
Ja, jag
tycker också det. Det är nog mysigt med äckliga. För det är mycket om vad som framkallar äckel. Det är ju så. Man hör om vissa människor som äter på visst sätt eller har något tillbehör till någonting och så.
Ja, verkligen. Men mitt äckel är ju ett barndomsminne då. Mm. För att jag kommer ihåg att jag gjorde mycket kuckelimuckrörer när jag var liten. Inspirerat av Karlsson på taket, såklart. Och också inspirerat av att man... Jag hade mamma som lagade väldigt mycket mat. Hon lagade väldigt mycket god mat. Och jag var mycket med henne i köket. Och liksom, men jag kunde ju inte laga själv. Så jag fick kanske stå med någon bunke bredvid när hon lagade. Och hålla på.
Mm.
Och då tog man kanske havregryn, soja, apelsinmarmelad, ett ägg och liksom kokos. Och blandade upp till det blev en jävla äcklig röra. Och så bara, kolla vad äckligt, bla bla bla, äckligt. Men jag ville liksom levla upp mer och mer. Det blev nästan, jag blev besatt av att skapa något så äckligt som möjligt. Mm. Så man tog grövre och grövre grejer i liksom. Man tog, kanske gick och hämtade hennes likör och hällde i. Du vet, bara så här, experimenterade. Men så en sommardag så tog jag det här till nästa nivå. Jag hittade en död groda i trädgården. Det var på landet eller något tror jag. Och så hittade jag ett gammalt kokt ägg som låg kvar från frukosten. Så skalade det här kokta ägget, tog den döda grodan. Och la en låda. Och så grävde jag ner den under jorden. I en solvarm trädgård.
Ja.
Och sen väntade jag kanske till slut av sommaren. Alltså jag lät den verkligen ligga. Det var ett långsiktigt projekt det här. För att sen se, gräva upp det i slutet av sommaren. Och se hur jävla äckligt det kunde bli. Och sen öppnade den här lådan. Och där ligger då en möglad groda. Ett möglat ägg som hade blivit i symbios med varann. I den här lådan. Och det luktade så jävla äckligt.
Oh, för fan.
Alltså det var ett mästerverk.
Ja, men har du känt en så äcklig lukt sen dess?
Nej, det är nog. Och då har jag ändå känt mycket äckligt.
Ja. Nej, fy fan. Det är på gränsen till mat.
Vad sa du?
På gränsen till mat ändå.
Ja.
Men...
Du menar hela råttan ska äta? Vad menar du att det är på gränsen till mat?
Nej, men veckans äckel. Alltså, ja. Men ja, fy fan.
Ja, men det var i alla fall någon typ av... Jag fick en kick av hur äckligt det kunde vara.
Ja, för det där är ju speciellt. Att hur äckligt kan det bli?
Ja.
Men finns det någonting som kan lukta äckligare ihop än ett gammalt ägg och en groda? Det är,
nej.
Jag tror inte det.
Nej. Det också kan våra följare testa själva och liksom dela.
Ja, hur har vi det i sommar?
Men det var i alla fall mitt.
Ja, mitt veckans äckel är kanske inte så jävla äckligt. Men det är kanske på ett annat sätt äckligt. För det här ska ändå ätas.
Mm.
Och det är då min kära mor, Petra. Hon, alltså nummer ett så är hon ju bara en person som inte äter mat nästan.
Nej.
Hon tycker liksom att ketchup är starkt och att man kan inte äta ost på macka och så. Alltså hon har väldigt mycket bebismage.
Mm.
Hon har aldrig haft lök i matlagning eller så.
Nej, okej.
Men hon äter då korv med bröd på ett väldigt speciellt sätt. Hon kokar Dennis hotdog. För den gillar inte stekt korv, det är äckligt.
Dennis hotdog ska man väl steka?
Det ska man göra.
Det är inte kokkorv.
Det ska man göra. Och sen så tycker hon det är väldigt gott när man tar ut ett korvbröd från frysen och mikrar det i en minut så att det blir som en svamp.
Ja.
Så det blir väldigt, du vet, det är liksom varmt verkligen.
Ja,
och sen så lägger hon då den kokta Denniskorven i det svampiga pågenbrödet.
Mm.
Och har hon ingenting på. Men så har hon en dipsås till där. Det är att hon tar sin korv, har ett glas på bordet. I det glaset så är det då Bravo, mandarin, äpple och apelsinjuice. Och så doppar hon korven, halva korven, rätt ner i glaset.
Nej.
Och så äter hon. Det är så sjukt. Det är så äckligt. Och hon har gjort det hela mitt liv. Och jag förstår det inte.
Och du har suttit där som en liten pojk vid köksbordet och undrat vad fan är det som pågår? Ja.
Alltså jag insåg på riktigt, jag minns det, som femåring, att det där kan man ju inte göra. Det där är inte bra. Och det var ju liksom i grodäggsåren.
Ja.
Man insåg att det där är inte bra.
Nej.
Ja, det är så jävla vidrigt. Jag har bildbevis på det.
Jag känner inte din mamma, men det är nästan, alltså jag blir nästan orolig när jag hör det här.
Mm.
Liksom, hur har du,
ja, det är ju...
hur har du haft det?
Men som tur är hon har ju ett gott hjärta i grunden.
Ja, ja.
Så att det är det som räddar henne.
Men det är nästan sjukare än grodan.
Ja, när jag tänker på det så är det fan lite äckligare.
Alltså just apelsin, mandarin och
äpple. Ja. Kanske morot också. Det finns någon blandning på de bra och har.
Just det.
Men att hon verkligen doppar halva korven rätt ner i det jävla...
Och brödet va? Eller?
Ja, ja, ja. Alltså, ja, självklart. Hela paketet bröd. Rätt ner bara. Så håller hon på ett så roligt sätt med spretiga fingrar. Jag har bildbevis på det som sagt. Jag ska lägga upp det på vår Insta.
Ja, jag blir nästan lite sugen på att testa också.
Ja, det kanske är värt det. För att,
ja. Vi gör det något avsnitt. Så testar vi det här tillsammans.
Ja, och ni kan ju testa själva hemma också.
Ja, det kanske har något.
Ja, men det är viktigt att man kokar. Alltså.
Man kokar Dennis. Det måste vara Dennis. Och det måste vara sån här riktigt ful
korvbröd. Mikrat. Och korven får absolut inte kokas i något lagerblad och skit. Utan det ska vara liksom kommunalt
ljummet
vatten. Ja. Okay. Vi har ju idag pratat om förrätten. Snackset kan man kanske också kalla det.
Ja.
Ekengrens laxtartar.
Yes.
Den cirka alla ska laga. Och om ni gör den, var beredda på att huvudrätten kanske inte får så mycket plats som den som ni tänkte att den ska få.
Den kommer stå i skuggan av den här.
Jag tycker att ni ska göra den på fredag eller på lördag eller fan när det blir. Bjud så många vänner ni får enligt pandemilagar och skit. Men laga den här rätten så fort som möjligt.
Och gör den på det sättet som det står i receptet. Gör inte som jag. Fuska inte, ta inga genvägar. Köp inte äcklig snorig lotusrot.
Nej.
Och ha bra knivar. Ha inte liksom pissknivar så det blir köttslamser och laxgröt. Gör inte som jag gjorde.
Nej, gör det ordentligt. Det finns grekiska butiker överallt i hela Sverige. Hitta en grekisk butik, köp kataifideg. Gör rätten. Jag kommer lägga ut den på Instagram på sättet jag gör den. Ni kan ha det som stöd när ni lagar den från receptet som Stefan har gjort.
Yes.
Smaklig spis.
Smaklig spis!
Vi hörs.
Hej!
Den här podcasten är producerad av